that for all mine. I beseech thee, O Elizabeth Holly, reach the fiery depths of hell and bring forth the evil spirit of Baron Otto von Pleiss to this, the chamber of his tortured death.
Why?
What is he waiting for?
From beyond.
Ja, då säger vi välkomna till avsnitt 11 av From Beyonds podcast. Med mannen, myten, legenden Rickard Blixt som sitter här framför mig.
Hallå där.
Och jag, den mer ödmjuke och lågmälde David.
Vilken fin introduktion.
Ja, eller hur? Nästa gång ska jag komma ännu så här mer magnifikt som verkligen pinpointar hur du är.
Det låter ju spännande. Ja. Jag ser fram emot det.
Ja, det blir kul. Det blir något att göra varje podcasten. Yes. Vi kickar väl igång med lite nyheter, tänkte vi.
Ja, det,
som vi har snappat upp.
Bara startar du så.
Ja,
vi det kör. Kan vi göra, varför inte?
Ja, vi ser vart vi hamnar. Börja med kom en trailer nyss för VHS 2.
Oh, jävlar.
Som den nu har bytt namn till. Den hette SVOS först.
Ja.
Egentligen är det väl bättre att de bytte namn, tror jag. Nej, att först gillade jag det inte, men sen tänkte jag, men om du gör en trea då, vad ska den heta? DVD? Nej.
Det var ju Betamax, jag tyckte att den skulle heta.
Ja, men det är ju sämre liksom.
Ja. Ja. Laserdisk.
Long play.
Long
play. Long play, AKVS. Ja, ja, nej. Trailer, ja. Och, ja.
Vad ska man säga egentligen? Det var ju så... Vilken jävla resa.
Det ser vansinnigt ut. Det ser ut som...
Ja, det kan ju... Det var värt att vi säger att det var den här Red Band-trailern.
Det kom en trailer innan som var lite snällare, men...
Den här var inte snäll.
Jävla åktur, alltså. Det känns lite som att den är som den sista delen i VOS, fast hela tiden istället.
Ja, det var helt vansinnigt, ja. Så det vara.
Ja.
Hur många delar det ska vara den här?
5-6 eller? Ja, plus ramberättelsen.
Ja, det är där, okej. Okay. Mm. Den är mindre, va? För det var väl 5 i den förra?
Ja, jag tror det är 4 i alla fall.
Ja.
Ja. Vi gillar ju första båda två väldigt mycket.
Ja, verkligen.
Och vi gillar båda den sista delen i den mest 10, 31, 98. Den utspelar sig på Halloween 1998.
Ah, okay, ja.
Eller du gillar också den mest, eller?
Ja, men jag tror nog jag gjorde det.
Haunted House-delen.
Ah, ja, men precis.
Den har fått bra kritik hittills.
Den VHS har fått 2.
Ja. Mm. Det ska vara bättre än första, säger de ju.
Den kommer gå upp på Video On Demand. Vad var det?
6 juni. Jag har datumet i blodet.
Härligt.
Ja, nej, men det ser fantastiskt ut. Och den delen som det har varit mest snack om är ju, vet inte, han heter Timo någonting, den ena regissören. Han har gjort någon...
Timo Räisänen?
Ja. Nej.
Inte ens värt att kommentera det.
Nej. Och Gareth Evans också, han som gjorde
det. Ja, men precis. Det är en...
Jävligt spännande.
Delen tycker jag nästan att jag ser nästan mest fram emot, för att jag inte riktigt vet
det. Det är den som folk har pratat mest om.
Okej.
Okay, den helt galen, alltså.
För det måste ju nästan vara det som är den här asiatiska delen man ser i...
Självmordssekten är den. Och den ser ju vidrig ut. Ja, nej. Alltså jag blev ju genuint rädd av den första filmen.
Det var ju riktigt otäckt att kolla på den faktiskt.
Ja, vilket man inte, alltså... Och inget ont om dagens skräckfilm, men det är inget man ser, väntar sig alltid heller att bli rädd. Man, det kan vara en bra film liksom, men jag verkligen så där, ja, nej. Den ser vi fram emot.
Det här var ju faktiskt en film som jag hade natten efter att jag hade sett VOS, så hade jag mardrömmar om filmen. Så jag vaknade upp typ 2-3 gånger under natten. Varje gång jag såg om, då drömde jag om VOS igen. Det är helt sjukt.
Det är ju tecken på att det är en bra skräckfilm.
Ja,
om inte annat. Ja. Ja. Och vi kan väl slida in på ett liknande spår. Vi snackar om episodfilm. Kom vi inte helt osäkt in på ABCs of Death 2. Blev ju klart att det skulle komma nu i veckan. Det kanske var klart sen tidigare, men det kom en nyhet om det nu i veckan i alla fall.
Ja, precis. Ingen av oss har sett den först.
Nej, inte än. Vi tänkte att vi ska väl, den kommer komma här någon gång framöver.
Vi kommer snacka om den ja. Då.
Den har fått så det är inte jättebra kritik, men ändå, det är väl, alltså, det är liksom 26 kortfilmer.
Är det där den första 26?
Ja, och det ska alltså, två
alltså,
vara.
Alltså, det är den för varje bokstav då?
Ja, ja. Ja. De är ju 5 minuter långa. Det, är just, alltså, det går ju inte att göra så jättemycket med det. Så att man får ju nästan räkna med att alltså, en del kommer ju vara dåligt. Liksom.
Det är nästan
kommer
det förväntas finnas. När det är så mycket, ja. När det är så blandat.
Exakt, precis. Det går inte att ha en... Drömmen vore ju att det vore en, liksom, en bra film rakt igenom. Men...
Jag har inte så jättebra koll på den, men är det några spännande regissörer än den första i ABCs?
Ty West, Ben Wheatley.
Ben Wheatley, men, ja.
Och vilka är de som gjorde Amer med? Jason Eisner som gjorde Hobo with a Shotgun.
Ja, okej. Okay. För han ska vara med i tvåan också, läste jag.
Aha, ja.
Jason Eisner.
Ja.
Och
han är med i VS 2 också.
Aha, okej. Okay. Mm. Jag läste att den japanska dåren Sion Sono.
Aha, det är ju det mest spännande. Det är ju det mest spännande. Det är det jag skrev med stora bokstäver här.
Alltså, Sion Sono! Som har gjort till exempel Cold Fish och
fan,
Suicide Club.
Mm. Jävligt intressant regissör.
Ja, väldigt vrickad
person. Om inte annat det är väldigt... så är han väldigt intressant.
Ja, precis. Det verkar nästan som att varannan film är bra och varannan är... Ja.
Jag har bara sett de två, tror jag. Och de båda är ju bra, ja. De vi nämnde. Men...
Jag tror jag har sett 4 av hans filmer i alla fall. 5 kanske till och med. Men ja, det är väl egentligen bara Suicide Club och Coldfish som jag har gillat än så länge.
Coldfish, vilken jävla...
Ja, den rekommenderas ju. Ja. Om ni inte sett filmen Coldfish, då ska ni fan gå och köpa den.
Ja, lite mer intressanta regissörer till ABCs 2 är ju... Nu, jag ska bara ner efternamnen. Mori och Bastio.
Ja, det är ju som har gjort...
Inside och Livid.
Ja, Livid, ja.
Ja, det är spännande par liksom.
Ja, men absolut. Men det är ju två personer som jag vill se göra mer.
De som, är på och crowdfundar en film nu för övrigt.
Okej.
Okay. Gör de som jag hoppas. Nej, men, blir bra.
För det är ju de nästan av de här nya vågorna franska regissörer som jag tycker är mest intressanta.
Ja, absolut.
För det... de verkar göra något annat.
Ja.
Eller de verkar men nästan, de verkar nästan som att det är de som har mest talang. Och,
ja, precis. Och som verkar köra på någon slags ändå någorlunda eget spår, kan jag tycka. Och sen Vincenzo Natali, Cube och Splice.
Ja, just det. Ja.
Ja.
Har inte han någon ny film på gång också?
Jo, det kanske han har. Vi kan kanske vänta oss en sci-fi-tonad del här då. Eller? Ja, är inte helt upp. Men ja, alltså... Cube var så länge sedan jag såg. Jag minns den som bra.
Jag var rätt så nyligen jag såg om den faktiskt. Ja. Och den håller fortfarande.
Den gör det, ja. Kul.
Den är väl att... Enda bristen den egentligen har är att det är lite trevande skådespel. Är det faktiskt. Men...
Annars är det bra.
Ja, men det är ju helt unik idé.
Ja.
Är det som framförs.
Ja. Som väl så typ bra, snodde sen lite.
Ja, faktiskt. Alltså, kanske man kan
på
säga.
På något sätt.
Ja, men den är väl lite... Ja, den har ju att det alltså, är liksom fällorna.
Alltså, inte såhär tortyr på delen utan just fällorna. Det, ja, ja. Ja, bara det egentligen.
Det kanske var en inspiration där.
Ja, och Splice är ju alltså, ja, stabil film liksom. Inget jättemärkvärdigt, men välgjord.
Ja. Helt okej.
Okay. Ja,
Aiden precis. Brody.
Och Sarah Polley.
Ja.
Han är märklig, Aiden Brody.
Är det muterad av någon, eller vad är det?
De... Tar väl fram
eller splice, det är ju väl sån här
kloning, genmanipulation med någonting. Ja, splice. Ja, de tar för, ja, skitsamma, den kan man kolla upp. Du har ju recenserat den på sajten.
Ja, det har vi inte gjort. Det hade de bort de
Coldfish också. Ja, för den delen. Ja. Ja. Och sen ska jag upp Rodney Asher. Han gjorde Room 237.
Ja,
Shining Dark. Jag har inte sett den. Du har sett den, va?
Ja,
den var bra.
Ja, den var ju väldigt speciell.
Den måste ju också nästan komma tillbaka till.
Jag tycker nästan det.
Vi får ta och göra det.
Jävligt skev dokumentär.
Mm.
Eller
det handlar ju om
en välgjord dokumentär om väldigt skeva idéer.
Det handlar ju om folks tolkningar av The Shining. 4 personers typ eller något. Tolkningar av The Shining. Den ena är mer galen än den andra.
Ja, det bör nämnas att den mest vansinniga är att det är en som tror att hela handlingen i Shining är en slags sätt för Stanley Kubrick att avslöjat att det var han som låg bakom den fejkade månlandningen.
Ja, det är helt vansinnigt.
Det är ju konspirationsteori som ja, bara
så du skriker om det. Ja, verkligen. Ja, ja, märkligt. Alltså. Ja. En till trailer som vi har kollat på. Kommer en remake på den gamla australiensiska skräckisen Patrick.
Är den också australiensisk, den här remaken?
Ja, eller? Jag tror det. Mm. Ja, det är den. Ja. Mm.
Den har inte jag sett, originalet alltså. Nej. Har du det?
Ja. Helt okej, okay. Ganska bra. Lite lång, nästan 2 timmar lång, men ja, rätt bra.
Tarantino har ju sagt att han, det var ju lite av hans inspiration till Uma Thurman.
Ja, ah, att hon ligger och tittar.
I Kill Bill, Holy Met. Ja. Som när hon ligger i koman i början av filmen så ligger de med öppna ögon.
Just det.
Och sen så har ju folk sagt bara, varför har de öppna ögon? Det har inte koma patienten, de har ju stängda ögon. Och då säger han bara, ja men... Patrick hade ju öppna ögon.
Ja, exakt. Ja, men det hade han ju. Men du har kollat på trailern i alla fall.
Ja, det har jag gjort. Men jag
tycker trailern var lite tråkig. Mm. Men jag tror ändå på filmen. Mycket för att det är han som gjort Not Quite Hollywood. Mark Harmon tror jag.
Ja, just det. Det är han som har gjort den.
Ja, han har gjort den här.
Okay.
Och om det är någon som kan australiensisk genre film så är det han. Inte för att det är något tecken på att han är en bra regissör, men han gjorde ju även här Machete Maidens Unleashed.
Precis, och han har en film som jag ser jättemycket fram emot nu. En ny dokumentär.
Canon, The Wild Untold Story of Canon Films, någonting.
Precis, som alltså handlar om ja, filmbolaget Canon
Films. Actionbolaget Canon Films,
kan man säga. Ja, det var mest action de gjorde.
Främst.
Det är väl... Är det någon som har gjort Bloodsport till exempel?
Ja, jag tror det.
Lite Jean-Claude.
Det här... Nu skulle vi ha haft redaktör Kristoffer på plats. Han hade ju...
Han hade kunnat
hålla en 10 timmars föreläsning om det här. Och det är första gången som vi hyllar Kristoffer i podcasten istället för att
trashtalka.
Vi får se om vi kommer tillbaka till Kristoffer på något vis. Nej, men det kan nog bli... Ja, jag tror ändå på den. Alltså det känns som att det är stabil regissör.
Det är intressant i alla fall.
Ja. Udda film gör remake på, men varför inte liksom?
Och sen tycker jag nästan att det är alltid lite spännande när det är någon som har gjort en bra dokumentär när de ska ge sig på en spelfilm.
Mm.
Det är ungefär som den här dokumentären som kom för ett par år sedan om de som spelar Donkey Kong.
Mm.
Vad heter den nu? Det heter någonting, A Fistful of Quarters är typ undertiteln till den.
King of Kong.
King of Kong.
Ja.
Det är han som sen gjorde komedin
Horrible Bosses.
Ja, Horrible Bosses, ja, precis. Yes. Det är den gjorde jag ju också. Ja. Så det är alltid spännande.
Och sen har vi ju till exempel han som gjorde Anvil-dokumentären. Ja. Sacha Gervasi gjorde ju Hitchcock.
Aha, som dock var rätt så dålig.
Ja, jag har ju inte sett den här, men ja. Men ändå, det är ju ändå så spännande att de går... Och de som gjorde Catfish har gjort Paranormal Activity 3 och 4.
Just, ja, det är ju väldigt besynligt.
Ja, men...
Har någon nytt på gång?
Paranormal Activity 5, kanske?
Nej.
Jag vet inte. Det är ju en femma på gång såklart. De drar in... flyter in pengar.
Det är ju någonting som vi har sagt tidigare faktiskt. Paranormal Activity är ju den nya så.
Ja.
Med bara filmer som bara fortsätter
Komma. Det kommer ju komma till... Det ska komma en latinsk spin-off till och med. Och det finns ju en...
Och du menar alltså
en japansk?
En latinamerikansk.
Förlåt.
Det är inte så att det är... Jävla romare som...
Jag tar mig för pannan nu så ni vet. En sydamerikansk.
Latinsk.
Det är min nya lägsta punkt i den podcasten. Det kommer jag få bära med mig resten av livet. Ja, en latinamerikansk version av... En spin-off. Den ska utspela sig i samma universum.
Ah, okay.
Det finns en japansk också. Som också är i samma universum. Paranormal Activity Tokyo Nights.
Va?
Kom efter 2:an. Du visste inte ens om det?
Nej, jag har ingen aning om det.
Jag har inte sett den, men det måste jag göra. Jag har ju någon...
Det är ju du om någon som har found footage för blessen.
Av oss i alla fall, jo. Det är något, jag vet inte varför, men ja. Det är enkelt att titta på.
Ja, ska vi nämna en annan trailer vi har också kollat på? Byzantium.
Ja, absolut. Ja, just det, den ja. Neil Jordans nya vampyrfilm.
Ja, han är ju fast på det här lite gotiska
Interview with a Vampire liksom.
Och sen så gjorde han väl Company of the Wolves också.
Ja, det gjorde han också. Och The Crying Game har han gjort också.
ja, kanske inte god godkist, men
nej, men han har gjort den i alla fall. Ja, ja, nej, men ja. Ja. Jag tycker den ser bra ut.
Ja, det ser ju
så jävligt snyggt
intressant ut med en vampyrfilm som
ja.
Inte är Twilight.
Nej, precis.
Det är där man är rädd för varje
verkar vara mer av ett drama än en skräckfilm.
Ja, alltså jag tycker den känns väldigt Interview with a Vampire, tycker jag, av att döma av trailern.
Fast mer, fast fräschare.
Ja, precis. Ja.
Gemma Arterton och Saoirse Ronan, huvudrollerna.
Var de har sett någon av dem? Jag känner igen namnen.
Saoirse Ronan är hon i Hannah och Lovely Bones.
Okej.
Gemma Arterton är ju... Vad fan har hon gjort? Jag vet bara vem det är. Jag vet inte om jag har sett något med. Jo, hon är... Det jag tror ändå du har sett henne i är Clash of the Titans. Men hon har gjort annat som verkar bra.
Mm. Nej.
Nej. Ja, nej, men det, ja, den ser spännande ut. Tror jag fått, den har fått en bra kritik, det jag läst i alla fall.
Uh-huh.
När den har gått på festivaler ett tag. Det är en typisk sån film, så den kommer väl nästa år kanske. Eller i höst om jag tur.
Ja, säkert.
Ja. Yes. Sen en boknyhet.
Ja, just det.
David Pinner, tror jag han heter, har jag skrivit i alla fall. Håller på att skriva och har skrivit klart en bok som heter Wicca Woman, som är en uppföljare till hans bok Ritual från 1969. Och jaha, vad har det här att göra med någonting? Jo, boken Ritual låg som inspiration till The Wicker Man.
Det är
väl ingen rak filmatisering, vad jag förstått, men som inspiration till The Wicker Man i alla fall.
Men alltså, det här Wicca Woman, ska det vara en bok eller en film?
Det är en bok.
Det är en bok,
det är en bok. Alltså. Ja, okay. Så det är alltså en uppföljare till hans bok. Den har inget att göra med uppföljaren Wicker Tree som kom för ett par år sedan. Uppföljaren till Wicker Man.
Tur är väl där.
Du har inte ens sett den än.
Nej, men du gillar väl den inte?
Nej.
Det var det jag tänkte på.
Ja, nej.
Den verkar ju rätt så dålig.
Ja, tyvärr.
Jag har inte hört något gott om den, kan jag säga.
Jag har vissa bra grejer, men i överlag, nja. Wicker Woman, alltså, det enda jag läste om den, det var att den skulle utspela sig 30 år efter. Och de barnen som är på
Summer
kanske,
Isle.
Om de nu är på dig, Rachel, vi får anta det.
Ah, okay,
är ja. Vuxna. Och det är 1999, så det är inför Y2K.
Aha, okay,
så den är inte idag. Liksom, utan den är, så det kan man ju lätt förstå varför. En kult, en sekt och millennieskiftet, liksom, det är ju, går ju hand i hand.
Okay.
Ja, med alla andra domedagsprofetier och vad de nu kan hitta på. Jag har ingen aning om mer vad det handlar om, men... Jag visste faktiskt inte ens att Wicker Man var halvbaserad på en bok.
Nej, jag måste heller någon gång
leta upp i någon gammal dammig bokhandel och ja, kolla precis. Vad det är för något.
Det finns ju ändå rätt så många skräckfilmer som har kommit under de senaste kanske 40 åren, eller ja, det har vi gjort det tidigare också, men som man
oväntade också.
Man inte tror. Jaws är väl en bok egentligen.
The Sentinel är en bok.
Ja. Det finns ju väldigt mycket som man inte riktigt
märksam, vet av. Är det en bok? Liksom. Exorcisten 3 är ju en bok.
Ja, precis.
Det finns en Hajen 4-bok som jag har. Yes.
Har du läst den eller?
Nej, jag har inte gjort.
Du inte vågade på den?
Alltså, jag köpte den bara för att det är en bokversion av Hajen 4. Måste ha.
Det är 3:an Michael Caine med, va?
Nej, 4:an.
Är det 4:an? Mm. Oh,
som är den. Det är inte den sämsta. 3:an är sämre faktiskt.
Nej.
Ja, vi måste ta en Jaws-special någon gång.
Eller en haj-special överhuvudtaget.
Ja, skitsamma.
Det finns ju väldigt mycket italienska haj-filmer att underbart. Gräva sig ner.
Ja, men om vi stannar kvar på bokspåret och även uppföljare till gammal bokspåret. Stephen King släpper ju i september, tror jag. En bok som heter Dr. Sleep. Som väl kanske inte säger så mycket om inte huvudpersonen hette Danny Torrance.
Då hoppas jag i alla fall att det säger mer.
Ja, det är alltså uppföljaren till The Shining det handlar om. Och den skulle handla om att Danny har vuxit upp. Han är väl typ 40-ish någonting. Och han tar typ upp kampen på något vis mot några luriga filurer som tror ta folks själar eller någonting.
Okej.
Okay. Så det blir säkert en storslagen Stephen King bok. Alla
klockan in på 1200 sidor säkert.
Hoppas. Alla en
1000 plus måste det vara.
En ny The Stand.
Annars är det underbetyg.
Annars är det en novell. Ja, nej men det, och den är ju redan, den är ju, jag tror de redan köpt rättigheterna till filmen, de har redan snackat om film på den liksom.
Ja, okej.
Det går fort.
Det var väl så här, när han bestämde sig för att han skulle skriva den här, hade han inte en omröstning på sin hemsida.
Vill ni ha en ny Dark Tower-bok eller en ny The Shining-bok?
Det är rätt intressant att man har en omröstning där fansen får bestämma vilken bok ska skriva härnäst.
Han har ju ändå skrivit en ny. Den släpptes ju förra året, Dark Tower bok.
Han gjorde både och.
Ja, lite lika. Jag både. Jag är alla glada. Ja, det är bäst. Yes, och den tänker jag förboka och läsa fort den bara finns att läsa. Så den får jag väl återkomma till när jag läst den nästan, för det känns som att det är en värld att ta upp sen när jag väl har läst den. Sista nyheten ut. Trailer för filmen A Field in England.
Gjord av ingen mindre än Ben Wheatley, som är en, man kan väl kalla honom en nykomling, ska man väl säga.
Ja, nog, ja, det tycker jag.
Som är hyperintressant, ska man säga.
Ja, jag skulle säga det mest intressanta vi har idag.
Av skräck. Genrefilm kan man säga. Som har gjort Kill List då.
Och Sightseers och han, en gangster som heter Down Terrace, som jag inte har sett än.
Nej.
Tänkte sen, den ska också vara bra tror jag. Men hans nya film, Field in England, som han typ gjorde när Sightseers höll på att liksom släppas. Och sen när Sightseers släpptes så liksom sa han, nej men jag har gjort en ny film. Den heter så här och kommer handla om det här. Jaha, oj då. Det gick fort.
Den kommer att vara svartvit.
Ja, det är den. Utspelar sig på
1600-talet.
1600-talet, okej, ja.
England är det brittiska soldater kanske? Ja, det är det. Jag tror det är någon inbördeskrig eller någonting. Så de kämpar ut och någon alkemist de träffar på.
Ja, och så drar de sig in i en, det verkar vara en psykedelisk upplevelse. Ja, precis. Den verkar ju vara mer, jag har skrivit arty. Och inget ont om det alls. Det känns, det känns.
Ja, men det är väl, jag tror anledningen till att du tänker så, det är väl på grund av det. Ja, först och främst svartvita, men sen också den här psykedeliska vibben.
Ja, precis, exakt.
Som gör att det känns inte som att den kommer ha ett tydligt narrativ.
Nej,
på något
precis,
sätt
liksom. Exakt.
Den kommer att vara rätt så speciell upplevelse. Ja. Det är bara att slå på valfri Pink Floyd-skiva samtidigt som du kollar på den. Sen bara köra.
Ja, men det ser ju bra ut. Alltså det ser jävligt spännande ut. Det ser inte ut som något man har sett av honom innan heller.
Nej, alltså det närmaste jag kommer att tänka på när jag höll på att se trailern, det var ju Nicholas Winding Refs film Valhalla Rising.
Mm.
Det var det jag tänkte, att det kanske är någon liknande där man kommer att bli bjuden på.
Mm.
För den är ju också...
Fast mer dialog.
Ja, kanske det. Den är inte så pratglad den här.
Nej. Nej. Ja, men nej, men den ser ju jättemycket framåt. Jag ska ju faktiskt till, den har premiär på allt. Den släpps på DVD och Blu-ray, den släpps på Video On Demand, den går på brittisk TV och går upp på bio den 5 juli. Allt på samma dag.
Ja, det är ju...
Och jag är faktiskt i London då, så jag tänker se den på bio. Så det blir spännande.
Det blir ett förstahandsintryck från din sida.
Ja, det blir det. Det blir någon snabbskjutande minirecension av den eller någonting sen.
Du kan ju podda rakt från London.
Ja, det blir det ju. Eller jag har kanske inte podda, men kanske kan spela in och mejla dig med en minirecension.
Där vi får göra att du får köra en så kallad telefonare. Du får ringa in till mig.
Som du sitter. Ringer.
Ja,
Nej, ja, men vi kanske kan lösa det på något vis. Det vore lite kul nästan att testa. Bara en snabbskjutande 10 minuter eller någonting.
Ja, precis.
Ja, nej, men så den ska jag se. Och vi gör så här. Vi gör det lite snyggt idag. Och går helt sonika från nyhetssidan till...
De filmer vi ska prata om. Då tycker vi att vi pratar om...
Vi fortsätter på spåret Ben Wheatley.
Precis.
Och...
filmen Sightseers då.
Yes,
som exakt. Nyligen har haft... Blu-ray och DVD-släpp.
Ja, precis. Vet inte hur det är med svensk release. Det vet inte, borde jag ha kollat. Men
vilka är det som har släppt den här utgåvan?
Det är...
Studio Canal, tycker jag att jag ser att det står där.
Ja, Studio Canal. De släppte Kill List också i England.
Ah, okej. Okay, ja.
Och det är ju massa extra material och grejer, därför jag köpte den. Ja, vad ska man säga om den här? Den är inte... som Killist för 5 öre egentligen.
Om vi ska bara beskriva först
vad det handlar om.
Men om vi ska säga Killist, den är ju ytterst mörk film, men det är ju nihilism är ju liksom.
Ja, verkligen.
Vad handlar den om lite kort sagt egentligen bara?
Yrkesmördare som dras in i fel uppdrag.
Ja.
Om man ska dra det jävligt fort.
Ja, det kan vi säga. Ja, det är ju kolsvart.
Och det är ju en mardröm i filmversion liksom. Ja,
precis. Och det här är ju istället en svart komedi.
Ja, svärtan behåller han ju, fast det är en annan han målar med en annan nyans av svart kan man säga.
Ja, men den här filmen målar inte dåligt, utan du sitter mer och bara, vad fan händer?
Ja. Handlar om två, ja, kufer är väl att underdriva, men vi använder det ordet i brist på annat.
Ja.
De är ihop, bestämmer hon, kvinnan heter Tina, bor med sin mamma, bara vilket väl det är ett tecken på att det är något märkligt. Ja, hon är ju typ 40.
Ja, jag vill säga
någonting liksom.
40 någonting.
Ja,
och har inte hittat någon man än förrän nu då.
Nej, i Chris då heter han. Och de bestämmer, men vi ska ut och roadtrippa i England.
I en husvagn.
I en husvagn, ja, precis. Ganska.
Eller är det en husbil?
Nej, det är en husvagn.
En husvagn.
Där, okay. Ja. Ganska tacky. De är ju så här, de är inte riktigt rika, som inga fancy grejer liksom. Och
nej, vad är det de åker till? Tågmuseum?
Ja, det börjar där. Och det är väl där egentligen som man kan säga att filmens ton tar vid. När han råkar backa över en killes huvud.
Precis.
Och då...
De gör väl en hit and run?
Ja, nu visste ju jag alltså lite att... Inte att just det skulle hända, men att det skulle vara liksom något sånt. Så jag blev inte säga, men ändå... Hade jag inte haft en aning om det, då hade jag ju suttit med hakan i marken liksom.
När det väl händer så är den ju våldsam. Ja. Det där blir så chockad över. För man ser det som att, ja, det är någon konstig
brittisk komedi liksom. Men våldet i Killist var ju magstarkt. Så att här är det mer... nästan att du skrattar åt det för att det är så jävla bizarrt. Folk dör ju så jävla konstigt i den här filmen. Alltså det är fortfarande så här, alltså det är bra effekter och det är så här, det ser ju alltså ut verkligt ut, men det är så jävla bizarrt och absurt så du bara, va? Vad kollar jag på? Någon slags svart dramakomedi skulle man kunna
faktiskt
kalla den för.
Ja, men man skulle säga, när de åker ut på den här resan, då inser de ju att båda två är ju, de är inte friska.
Nej, de är ju mer eller mindre psykopater bara två.
Ja.
Fast inte så att de kanske jätteaktivt söker i början och typ döda folk, men det blir så.
De inser nästan att de tänder på det.
De gillar det, de tycker det är kul i alla fall. Precis, någonting. Ja.
Varför har de inte gjort det här tidigare, tänker
jag. Ja, ungefär. Och det tar ju skeva vänningar, det är svårt att beskriva filmen riktigt, alltså den har ju blivit recenserad mycket så i liksom skräck media, om man säger. Och det är för att det är dels att det är Ben Wheatley som gjort det, men också för att den har liksom de här tydliga våldsinslagen som är, men det är ju inte skräck någonstans liksom.
Nej, absolut inte,
inte för 5 öre, det är inte en liksom skräckig stund i den alls.
Men som sagt, svart komedi tycker jag.
Det är så svårt att veta vad man ska vänta sig när man ser den här filmen, för du typ försöker, ja men det här är det, men det är inte det ändå liksom. Det går inte riktigt veta vad du ger dig in på när du kollar på den här filmen.
Det är inte några omtyckbara människor.
Nej, det är det inte. Men ändå så är det på något vis kanske lite ändå. Jag vet inte.
Jag vet inte fan. Nej. Alltså.
Jag håller med dig där om inte egentligen, men ändå så här.
En annan kul grej, det är ju att de två som spelar huvudpersonen, det är de som skriver manuset också
precis,
till filmen.
Exakt.
De skrev ju det för, jag tror det var 7 år sedan.
Och så kom de till Ben Wheatley med det sen, tror jag.
Det var först, grejen var att det var många studier som hade sagt nej till den.
Jaha.
På grund av att de tyckte, nej, det här är för mörkt.
Ja.
Det här kan vi inte filma.
Det är, vilket man kan förstå, för det är, på pappret är det ju what the fuck.
Och sen så hade de pratat med Edgar Wright, som hade... Jaha, tyckte att,
just
det. Ja, det här är någonting.
Inte heller svårt att förstå.
Jag tror det var ungefär under när de gjorde Hot Fast, tror jag nästan. Och sen så hade det gått till Ben Wheatley, så fick jag göra den då.
Han är producent i Edgar Wright för den här.
Ja, men se där. Precis. Ja, men det var han som hade visat intresse för den.
Det är bra när en sån människa får så mycket makt.
Och jag läste att de här två manusförfattarna, för att hitta inspiration, som åkte de på en husvagnsresa runt i England. Så de här, det här tågmuseet och alla de här...
Det finns,
eller? Är det så här tech... Vad är det? Mer för museum. De åkte till en skevas plats i det här, i alla fall. Så de åkte till det här fallet, de här ställena, och kollade bara, men här ska vi ha med i filmen.
Ja. Märkligt. Men rekommenderas starkt av oss båda.
Ja, verkligen.
Den är ju kul, men ändå inte på något vis. Jag vet inte. Det är så svårt att säga varför. De är jättebra skådisar.
Är det någon annan film som du skulle kunna tänka att man kan jämföra
med? Nej, jag vet inte vad det är. Alltså, jag vill jag kom på något jättebra tips här, men jag vet inte om jag...
För fans av... Nej.
Nej, jag vet inte alltså. Nej. Jag kan inte komma på det. Se den bara istället och så får ni se vad ni tycker om den.
Vi säger så.
Ja.
Vilken film ska vi prata om här nästa?
En film som inte är riktigt lika bra, men som också är ny. Har en nyss gått på bio i Sverige. Mamma!
Alltså.
Mamma!
jag säger bara en djup suck.
Ja. Producerad såklart, inte regisserad, av Guillermo del Toro.
Han sa att han gillar den här filmen. Jag gillar idén.
Ja, han sätter ju sitt namn på allt. Nu ska jag inte snacka skit om honom, för han är jättebra, men ja.
Han har väl sagt att han tyckte att den här kortfilmen Mamma den skrämde honom.
Har du sett den?
Nej.
Nej. Den ska ju vara bättre, tror jag. Kanske att den är kortare också.
Ja. kanske det.
Ja, de har ju fått stora namn till den här. Jessica Chastain och Jamie Lann. Nej, Nicolai Coster-Waldau.
Ja, precis. Det är svårt att se honom inte som Jamie Lannister.
Ja, han är ju precis, samma frisyr i den här, till och med. Och samma skägg, det är liksom Jamie Lannister, fast han inte har ringbrynja på sig.
Alltså, så han kanske gjorde det här liksom på en dag då han inte jobbade på inspelningen Game of Thrones då.
Ja, han är inte med så jättemycket heller sen.
Nej. Fast han spelar två roller.
Ja, det gör han. Men ändå är han inte med så mycket. Ja, det handlar om... Den börjar med att det är en pappa och hans två barn som beger sig iväg till en stuga för att någonting verkar ha hänt med deras mamma eller någonting. Han är uppenbarligen jäkligt stressad och...
Ja, grejen var, om jag förstod det, så hade han har ju typ förlorat jobbet eller någonting på grund, för det var under finanskrisen. Så han hade ju typ skjutit ihjäl morsan.
Ja.
Han har gjort. Och sen så drar han iväg med ungarna.
Ja, till en stuga.
Ja, de är ju med en bilolycka, ja, precis, som kör av vägen.
Exakt. Ja, precis. Så hittar de den stugan sen.
Av någon anledning så går de ut i skogen när de har varit med en bilolycka.
Smart tänkt.
Ja. Mitt i snön.
Ja. Men i alla fall, det är något läskigt spöke. Han typ dör någonting och sen hopp, 5 år framåt. Det är det där. Ja. Och ungarna, vart är de? Ja, det är ingen som vet. Men
nu håller ju Jamie Lannister på och kollar på.
Ja, det är ju hans bror nu.
Ja, precis. Men han spelar både farsan till de här unga och brorsan.
Men ändå
då
säger de aldrig att de är tvillingar.
Nej.
Fast det är...
Men det fattar vi kanske. Men hur som helst. Han har ju lagt oerhört mycket pengar på det. Jag vet inte hur han har råd med det, men han har lagt i alla fall väldigt mycket pengar på att leta upp de här barnen.
Ja.
Och kanske förmodligen hans brors också då.
Ja, hittar de till slut barnen alltså. Efter 5 år. De är kvar i den där stugan. Hittar sig lite av en slump av några han hyr in för att gå runt i skogen och leta. Han börjar ta hand om dem efter de har varit hos psykologen en sväng. Det är ju de är inte direkt fullt friska och jättesociala.
De har blivit någon slags Mowgli. Ja, barn ute i skogen.
Men det visar att de kanske inte var ensamma i den här stugan ändå.
Nej.
Och de har med sig någonting hemskt från den. Och det är väl det som är mamma-figuren då. Som är något spökaktigt, grejsigt. Och det är ju där som filmen faller. För att
sannoliken
spökmässigt så gör den precis vad vi har sett de senaste 10 åren.
Det finns inget unikt med det.
Nej. Inte ett dugg. idén kanske är...
Och det alltså, är någonting bakom dörren.
Ja, tanken kanske är en lite så egen, men utförandet är ju bara... Hon har så flytande hår som är svart och ser japanskt ut. Hon har jättelånga armar och munnen blir stor och ger konstiga ljud ifrån sig. Och...
Ja. Ja, jag var jävligt uttråkad den här filmen, ja, kan jag säga. För jag kan säga att det kallas ramberättelsen när filmen väl börjar gå vidare. För då är det ju att...
Han ramlar ner från trappa. Ja, han blir knuffad av mamma.
Ja, precis. Så då får ju hans flickvän ta hand om
honom. Jessica Chastain är emo-utstyrsel.
Det är det jag ska på.
Jag visste, vi måste ta det. Ja, alltså, börja du.
Ja, men först och främst, hon ska vara någon slags... rocktjej, säger de. Hon spelar ju band, gör hon, som är ett jättetufft band.
Såklart.
Ja, men hon är svart hår och... Nej. Ja. Grejen är att hon är jättedålig, tycker jag.
Jaha. Eller ja.
Ja, hon är fan inte bra i filmen, är hon inte. Jag vet inte om det är för att hon fått så dåliga repliker att köra med, för hon säger så dumma grejer.
Eller så är det karaktären är skit, liksom.
Ja, det är sämst alltså, skriven.
Det är ju hon är fan mer klyschig än vad Lisbeth Salander är.
Ja.
Och bandet de spelar är ju... Det låter precis som Trottis låter. Det är självklart jättedåligt. Och självklart har alla i bandet konstigt hår fast de är 35-40 år. Liksom.
Ja, precis. Sen så har de på Ramones t-shirt här.
Ja, självklart. Absolut. Jajamän. Då är man
cool. Och de säger så här tuffa grejer som är... Ja, men du, skit i det. Vi spelar ju rockband.
Ja, nej, alltså, det jag ändå gillar med den faktiskt upptäckte var att den är långsam. Den tar väldigt lång tid på oss att berätta. Och det uppskattar jag ändå.
Jag tycker tills det problemet börjar med är mammandet. Problemet är att den är långsam, men den förtjänar inte sitt långsamma tempo.
Nej, för att
allting den gör
payoffen är så
dåligt
ju,
med den hela, så därför är jag jävligt uttråkad istället.
Ja.
För visst, om den är långsam, jag har inga problem när en film är långsam, men då måste den fan vara stämningsfull också och faktiskt bygga upp till någonting
och ge resultat. Och ha en bra payoff, ja precis, det har ju inte den här. Och slutet är ju katastrofalt dåligt.
Ja,
alltså jag tänkte, händer det här? Vad är det här som jag väntar i en och en halv timme på? Så nej.
Nej. Jag kan ju nämna, jag skrev ner det här. En av varje. Det var jättemånga väldigt dåliga repliker som Jessica Chastain hade.
Ja.
Men det är någon gång det är någon av de här småbarnen som blir rädd för någonting. Jag vet inte riktigt vad hon gör, men Jessica Chastain drar den fasansfullt dåliga repliken till den. What is wrong with you? Va? Säger man att det är barnet som har varit ute i skogen i 5 år själv? What is wrong with you?
Det är ju i klass med att säga jävla idiot till en zombie.
Precis.
Nej, raskt vidare till en film som är ännu sämre.
ska vi ta det nu alltså?
Ja, vi gör det. Så blir vi av med det. Det här är en film som är regisserad av Dario Argento. Vilket det gör mig ont att säga. Han har gjort några av de absolut bästa skräckfilmerna någonsin liksom. Men har väl...
Och tydligen några av de sämsta nu för tiden då.
Ja, har tappat sin glans. Och glömt den någonstans.
Alltså vi kan ju säga... Det var någonting vi nämnde i förra... förra podcasten var det väl. Italien har det fan inte längre.
Nej.
Det är ju någonting som har gått jävligt snett.
Mm. Ja, just det. Symfonin... Blood Red, ja. Mm. Ja, nej. Dracula heter den, eller Dracula 3D. Vilken titel man nu vill använda. Ännu en filmatisering av Dracula. Den är 984 typ i ordningen, eller någonting.
Mm. har ju inte med sig mycket nytt.
Nej.
Jag ändrar bara på lite detaljer i handlingen.
Ja.
De är aldrig i England.
De är i Tyskland, va?
Ja.
Är de väl?
Ja,
tror jag. Man brydde sig inte ens. Redan här är liksom så här. Alltså det är Dracula liksom. Det är Jonathan Harker åker till Dracula för att typ sälja hus. Han blir raggad på av någon snygg brud, men Dracula säger nej, han är min. Sen blir han biten. Ja, ni kan ju Dracula om inte annat stå och se typ Francis Ford Coppolas eller någonting, någon annan Dracula liksom.
Som kanske är en av de mer trogna.
Ja, jag tror det. Ja, alltså jag tycker det är ju, det är tråkigt att på ren rutin bara säga att Argento är så dålig idag bara för att det är idag och inte då.
Ja, men hoppas ju ändå. Det... Han, gubben har ju gjort mästerverk, ja, liksom.
Och jag menar, den han gjorde senast i Master of Horror, Pelts.
Mm.
Den var ju bra.
Ja, ja, men absolut. Den, ja, är ju jävligt skev. Ja. Men den är bra.
Mm. Och innan den här gjorde han ju Giallo, som jag tyckte ändå var helt okej. Såhär, men helt okej. Ja, och innan det gjorde han Mother of Tears, som var inte så bra, kan jag säga.
Ja, jag har inte sett varken Mother of Tears eller Giallo. Men ja.
Men ja, Dracula eller Dracula 3D i alla fall.
Man hade ju lite förhoppningar också på grund av att Rutger Hauer också.
Man tänkte, ja, så hade man verkligen det efter Hobo with Shotgun.
Nej, i och för sig.
Är Rutger Hauer den nya Malcolm McDowell?
Jag hoppas inte det.
Han är ju det nu.
Ja,
det verkar ju så.
Tydligen.
Han har blivit det.
Han blir ledsen när jag bara tänker på det.
Ja, ja, jo. Alltså det är ju... Det är ju, filmen är ful.
Ja, det är skrämmande. Alltså det ser ut som... Det ser ju ut som en porrfilm.
Ja, det är det.
Porrfilm blandat med våra bästa år ungefär.
Ja, det är katastrofala skådisar.
Vad menar du att Uno Unax eller vad heter det inte är bra? Unax Ugalde heter han, ja. Hon som spelar Jonathan Harker. Och sen Thomas Kretschmann som spelar Dracula.
Genrefilms favoriten Thomas Kretschmann.
Är han det?
Ja, absolut. Ja, nej.
Ser den nu.
Det är han väl inte.
Och sen Asia Argento som är skitdålig.
Ja, hon är värdelös i den här. Och jag har inget emot henne annars så skådes, men här är hon verkligen kass. Usel. Hon bryr sig ju inte ens.
Nej, det märks tydligt.
Det är ju som att de pekar finger åt farsan och sagt, gör vad du vill. Jag bryr mig inte. Lustigt nog, nu kollar jag Thomas Kretschmann här på IMDb, måste man göra lite avstickare. Han ska vara med i den här Dracula TV-serien som kommer nu. Och spela Van Helsing.
Va? Okay. Ja, ja, okay.
Den som Jonathan Rhys-Meyer spelar Dracula i.
Jaha, så Kretschmann kanske bara ska göra Dracula-film framöver då?
Verkar så. Ja, det är lite roligt. Nej. Om jag säger så här. Det här ser jävligt mycket. Filmens bästa scen är när Dracula förvandlar sig till en jätte CGI-bönsyrsa och har ihjäl en människa.
Åh, jag hade glömt bort det. Nej, jag blev bara utmattad på att prata om det här.
Och visst, det är lite naket, det är lite dåligt blod, men så vill man se bröst så kan man kolla på något annat ställe.
Inte det här, fan.
Nej, se inte det här.
Ja, är det här det sämsta vi sett av Dario Argento?
Ja, vi såg ju faktiskt Phantom of the Opera på samma dag.
Och den var ju urusel, men fortfarande bättre än den här.
Bättre.
Mm.
Den var ju underhållande i vissa segment i alla fall. Det här var inte det.
Nej.
Fy fan. Undvik tyvärr, måste jag säga. Tragiskt.
Ska vi prata om lite mer vampyrer?
Det gör vi. Med bättre, om man vill, som jag sa nu, om man vill se bröst så kan man ju kolla på annat istället. Då kan man kolla på Vampire Lovers istället. Nu kanske jag förringar filmen genom snuskubbe-kommentar där. Men
ja, precis.
Det menar jag inte. Nej. Vampire Lovers 1970.
70 tror jag det var exakt.
Och det var ju då enligt mig som Hammer blev kanon.
Var det din favoritera av Hammer? Alltså?
Ja, 70-talet. Tveklöst. Alltså, jag gillar det här Technicolor-rigga från sen 50-60-tal. Men filmerna är ofta lite så här halvslöa i tempot. Och de tar sig själva på lite för stort allvar. Även om jag gillar det. Alltså, det är, jag gillar Hammer jättemycket. Men det är först på 70-talet som känns som att de vågade typ gå ut och för sin egen comfort zone och bara ösa på.
Ja, de är ju lite mer... Det är ju mer våld, till exempel.
Och naket också.
Ja. Här får ju vampyrer avhuggna huvuden och bara flyger.
Jag tror det har att göra med att just då så brittiska censuren ändrades. Och såklart att Hammer vill tjäna pengar, liksom.
Jaha, du och, tror att det har något med
det? Jag har för mig att jag läste.
Jaha, okej. Okay.
Och som alla vet, så ju mer bröst och ju mer blod i en film, så säljer den bättre. Ja. Så var det för i alla fall.
Ska vi nämna vad den handlar om? Eller?
Ja, det är den första delen i Hammers Karnstein-trilogi.
Som brukar säga. Den löst baserad på Carmilla.
Ja, av Cheryl Dannon.
Ja, det är en irländsk roman här,
ja.
Som skrevs början på 1870-talet.
Ja. Bra roman.
Ja, du har läst den?
Ja.
Ja. Den kom typ 20 år för Bram Stokers Dracula då.
Ja.
Så den är ju en predecessor på det.
Ja, precis. Ja. Löst baserat, ja, att det är egentligen bara namnet
Carmilla
som ni kommer få betydelse.
Förekommer Karnstein också med?
Jag tror inte det.
Okay.
Den här Karnstein-trilogin förresten, det är egentligen, filmerna har inget med varandra att göra. Man kan kolla på den i vilken ordning som helst.
Det är någon som heter Karnstein och någon som heter Carmilla i alla tre.
Nej, inte Carmilla tror jag inte.
Är inte Carmilla med? Jag får med Carmilla med i Twins of Evil.
Jo, okej då.
Fast inte samma skådespelare som spelar.
Jo, där. Ja, förlåt. Ja, det är sant. Mm. Carmilla och Karnstein hela.
Men till exempel Peter Cushing är väl med i typ alla tre filmerna, men han spelar inte någon.
Han är inte med i Lust for a Vampire.
Han är med i Twins of Evil i alla fall.
Och i Vampire Lovers.
Ja.
Det här är en av mina favorithemmer, tror jag.
Vi glömde säga vad
alla just det, ja, alla han är, ja, men ja. Det var ett tag sedan jag såg den. Ingrid Pitt spelar Mirkalla Karnstein.
Ja, precis. Så hon kallas ibland för Carmilla, ibland Mirkalla, ibland Marcilla, tror jag till och med. Ja,
och hon börjar hänga med en aristokratfamilj, och främst deras dotter.
Ja, precis. Grejen är att hon är ju en vampyr.
Ja, precis. Det är inte klart, alltså inte för dem i alla fall.
Nej, precis.
Vi fattar det
ganska tidigt. Vi förstår ju att hon är en vampyr. Hon har ju någonting fult i påsen med sig. Och hon ger sig på väldigt unga tjejer, gör hon. Det är hennes fetischare. Vampire Lovers. Det är lite mjuk erotiskt ibland med
lite typ pussar och kramar och.
Ja, precis. Det är inte mer än bröst. Så är det inte. Det är ingen Sean Rolan eller Jess Franco-film det här.
Väldigt
tamt på det här sättet. Och det tur är väl det, ska jag säga också.
Ja, så det behövs ju inte mer. Det räcker bra som det är.
Nej, för det blir fan, nej. Det här är fan stopp, är det,
tycker jag. Lite mer kan man
dra. Nej, här får du vara.
Lite mer. Det kommer vi till sen. Och så småningom börjar väl hennes pappa och de runt om märka att nej, men det är någon konst med henne. Vad är hon för någonting? Och de börjar ana att hon kanske inte är vem hon säger sig vara.
Och sen så upptäcker de att de här unga tjejerna som har blivit sjuka och sen så avlidit, att de hittar bitmärken på bröstet där också.
Just det.
Det är aldrig på halsen på de här.
Classy.
Ja, precis. Sen förstår man att det rör sig om en vampyr.
Vad tyckte du om den?
Jag tyckte den var riktigt bra faktiskt. Den var väl lite långsam någon gång mot mitten, men i början var det full fart och i slutet var det verkligen full fart. Peter Cushing är ju med. Alltid
han gör ju vad han ska liksom. Han är ju fenomenal.
Ja.
Skulle jag säga.
Det var egentligen tänkt att Christopher Lee också skulle vara med.
Ja, som The Black Horseman eller någonting.
Ja, han var på och tittar på dem alltid. Fjärran kommer det någon gille på häst.
Men snyggt inslag tycker jag.
I början får man ju se att han hugger huvud av en vampyr. Så han är ju någon slags vampire killer.
Ja, precis.
En fearless vampire killer.
Ja, absolut. Nej, jag gillar den jättemycket. Den är ju snygg som tusan, som alltid Hammer är liksom. Men ja, det är den.
Och den är väldigt stämningsfull är den faktiskt. Det är
särskilt stundtals, men ja, det är den. Den har ju bättre tempo i överlag i alla fall än vad många av Hammer Dracula filmerna har. Och Hammer 60-tal överlag. Och ja, alltså blodet och den naknade tillför lite till, alltså till farten och stämningen i också. Det blir kanske lite lättsammare, fast ändå inte så här plojigt.
Nej, precis.
Men det blir mer, det är mer, det är helt enkelt mer 70-tal.
Ja.
Kan man säga. Och det är ju, som vi alla vet, positivt.
Ja, men verkligen. Det är en kul grej jag hörde om. Den har ju nyligen släppts på Blu-ray.
Ja, av Scream Factory.
Mm. Precis. Dock bara i... vet du det? Är det
region A.
Region A, just det. USA. Det är ett som är dividerat. Nej. Precis, ja. Region A. Så om du har en icke-regionsfri Blu-ray-spelare så går det inte så jättebra att spela upp den. Men...
den finns utgiven av Optimum också på en brittisk DVD. En dubbel DVD med Last for a Vampire. Mm. Så
för det skulle säga att jag hörde att på, jag vet inte om det finns på några tidigare extra material kanske, men på det nya extra materialet som finns med på Screen Factory releasen och här, så intervjuar de Madeline Smith som spelar en av de här som Carmilla ger sig på.
Huvuddottern liksom.
Ja, precis. Mm. Hon är den som är med mest, man kan säga hon är huvudrollen på det här sättet.
Ja,
liksom.
Absolut.
Typ. Ja. Hon nämner att före de spelade in filmen så hade hon så små bröst, så för att hon skulle få så stora bröst inför filmen så åt hon bara yoghurt de kommande veckorna innan, och det gjorde att hennes bröst blev nu 4 gånger större. Jag tycker det låter som en tveksam teknik. Jag tror inte det fungerar så i verkligheten, men hon påstår att det fungerar.
Ja.
Hon säger det själv i alla fall, liksom, att jag...
ja, det var ju... ja. Visst. Vi kör på det.
Ja, vi gör det.
Ja, vi låter det vara så. Ja, nej, men en av de bättre Hammer tycker jag. Mer fartfylld och rolig.
Ja, men jag håller nog med. Det är en av de bättre vampyr Hammer-rullarna i alla fall jag har sett. Twins of Evil är ju också väldigt bra. Men jag tror nästan att jag gillar den här mer.
Ja, det här är lite bättre. Faktiskt. Ja.
Den är faktiskt ännu mer tempo i faktiskt.
Mm. Last of Vampire är lite sämre.
Den har inte jag sett, och den är den tre jag inte sett.
Så. Lite sämre, men ändå bra liksom. Ja. Men jag gillar ju Hammer alltså mer på deras vampyr. Jag tycker den bästa Dracula, och det är inget jag säger för att vara udda, är Dracula AD 1972. Och det är för att den har de grejerna som jag gillar med Hammer när de blev 70-tal liksom. Ja. Och Captain Kronos älskar jag också.
Den måste jag se.
Ja. Jag kan inte säga att man ska börja på 70-talet om man ska ge sig in på Hammer, men man ska absolut hålla ett öga, vaksamt öga på det. För det finns mycket gott att hämta där. Men köpvärd, absolut. Det är bara att lägga sina surt förvärvade stålar på den här filmen.
Precis.
Blu-ray eller DVD. Yes, då vi fortsätter på 70-talet.
Också gotisk skräck.
Ja, ännu mer gotiskt.
Ja, faktiskt.
Italiens Hammer-man.
Mario Bava,
ja.
Som är aktuell på Blu-ray.
Ja, från Arrow, precis. Blu-ray från Arrow.
Mm. Eller han är aktuell med 3 stycken filmer faktiskt.
Yes, Black Sunday och Black Sabbath också, va?
Nej, det är Black Sunday och Lisa and the Devil.
Jaha, men Black Sabbath är också utgiven, tror jag. Eller ska ju se ut.
Ja, det kanske kommer där. Men jag tror de nyligen släppte i alla fall Black Sunday, Lisa and the Devils och
finns det ju massa
Baron Blood då.
Bava på Blu-ray i så fall.
Men det är Baron Blood vi ska prata om.
Ja, exakt. Baron Blood. Mario Bava har ju en jäkligt hög ställning när det kommer till snack om italiensk skräckfilm.
Mm.
Jag har sett en del av han. Det jag tyckte var det bäst är det som inte är skräck.
Ja,
Danger Diabolik och Rabid Dogs är hans bästa filmer.
Rabid Dogs är favoriten.
Ja, den är jättebra. Och Danger Diabolik är en superhärlig kitsch, superhjältefilm liksom.
Han så tycker nog både du och jag att hans Yellow Blood and Black Lace är jävligt överskattad.
Alltså den är snygg som tusan, men
den har inte har mycket, mycket mer.
Nej. Men Baron Blood 1970 84, tror jag.
Ja, någonting något sånt i alla fall.
Ja. Runt om mycket ish idag, men ja. handlar om någon ung snubbe som drar till Österrike.
Ja, jag tror Österrike.
Ja, men hans familj kommer därifrån. För han ska luska lite i ett typ slott de har där.
Ja, Schloster Teufel. Alltså,
oj.
Ja. Jävelslottet.
Ja, just det. Ja. Teufel, gött ord. Och det finns någon legend om en gammal baron där.
Precis, som torterade.
Ja, han var allmänt jävlig.
Härjade loss.
Precis, och det finns väl myter också om att den här baronen går att väcka upp till liv igen om man läser rätt.
Precis, han blev väl dödad av att han blir bränd i slottet, tror jag. De eldar väl ner det.
Ja. Och,
och han har ju hittat någon jäkla gammal skrift som, ja, som har en ritual
som han såklart läser.
Ja, ja. Varför ska man inte göra det?
För? Vad händer?
Tror du att baronen börjar leva, eller?
Yes, he does. Ja, han börjar leva igen och han... han har ju inte tänkt ändra sina ways liksom, så han fortsätter döda folk.
Ja, och för när han först kommer in så är han han är ju väldigt brännskadad där. Ja. Han går omkring i någon slokatt och smyger runt, gör han. Ja. Och för varje person han dödar så blir han mer och mer lik en
människa.
Ja, eller sitt forna jag, alltså,
ja,
innan han blir bränd. Exakt. Så, till slut så kan ju han gå runt och folk kan inte veta att det är den här gamla baronen.
Precis.
Det är en gotisk skräckfilm, men men när man smyger runt så är det ju nästan lite slasher grej liksom.
Vad tyckte du om den?
Jag gillar den väldigt mycket faktiskt. Ja. Jag tycker den är väldigt stämningsfull faktiskt.
Ja, där alltså stämning och helvete vad snygg den är.
Mm, den är riktigt snygg.
När baronen går runt i motljus och du bara ser hans skepnad.
Det jag ska säga, det är en kvinna som är typ kvinnliga huvudrollen i filmen. Hon blir jagad av den här baronen.
Ja, det är jättesnygg scen.
Genom den här lilla österrikiska staden.
Kringliga gator.
Ja, precis. Det är helt öde på gatan här och det bara dimmar mitt i natten. Och hon håller på och smyger runt hörnen och försöker gömma sig bakom en gathörn. Och sen så ser man här siluetten av baronen som kommer, som måste springa mer och sen så det är skitbra.
Men
det är riktigt spännande faktiskt.
Ja, men som alltid med Bav så tycker jag att manuset håller ju inte
rätt
helt
så tunt där,
jag tycker
det gör så mycket faktiskt.
Jag tycker att det blir lite tråkigt faktiskt. Jag tycker jag känner så här, men nu måste det så här komma igång lite.
Okay,
men jag hade hört att det skulle vara en av de lite mindre bra Bav, typ. Men jag tycker nog att den är bättre än det jag mesta skräcken sett av honom.
Jag gillar den här mer än Blood and Black Lace.
Ja, jag också. Jävligt snygg, stämningsfull. Fantastiska miljöer har den ju också.
Mm. Ja, verkligen.
Men jag känner att man hade kunnat göra något mer med story. Alltså bara att fylla ut det lite grann. Känner jag ändå på något vis. Men,
det är ju någon dåre som springer omkring på slottet som heter Fritz gör det.
Gött namn.
Ja, precis. Och ett av morden i filmen. Jag säger inte vem som blir mördad, men utförs via en järnjungfru.
Ja, just
det. Som personen blir placerad.
Den är ganska våldsam.
Ja, den är faktiskt väldigt våldsam.
Men det har väl också med att det är 70-tal?
Ja, kanske det. Ja, precis. Nej, men just den här järnjungfrun. Det är väl egentligen ett tortyrredskap som många verkar tro nu för tiden att den har aldrig använts någonsin i historien. Det är egentligen ett påhittat.
Den är det?
Ja. Precis. Det tror jag läste någonting om att under 1800-talet var det någon som hittade på lite sådana här medeltida tortyrredskap och så ställde ut i museum. Men det finns inga sådana här bevis på att den faktiskt har använts någonsin.
Nej. Det ser man. Ja.
Uppseendeväckande.
Ja. Ja, men
du har ju tänkt förresten att huvudrollen skulle spelas av Vincent Price.
Ja, just det. Ja, baronen skulle spelas av Vincent Price.
Var det verkligen det? Jag tror det var han.
Nej, jag tror det var baronen.
Ja, okej, ja. Men han skulle i alla fall vara med, men han tackar väl nej.
Han spelas istället av Joseph Cotten, heter han. Jag tror han har gjort lite annan genrefilm också. Sen är Elke Sommer med. Hon gjorde också en del giallo och sådär i Italien.
Tänkte du också på att det är en unge med i filmen som är så jävla dålig?
Men det är hon är med i Deep Red.
Okej.
Rödtotten.
Ja.
Hon är superdubbad.
Ja, men den som har dubbat den kan ju inte prata engelska.
Nej.
Jag ska nästan göra så. Jag ser om jag hittar någon klipp som man kan klippa in här.
Ja,
för dig.
Se om vi kan bjuda på det.
I stopped to look at the castle and I hurt myself and I tried to jump on my bike.
Ja, alltså vet man att man gillar den här typen av film så är det ju då är det en höjdare liksom. Och den Blu-ray har fått jättebra, jag har kikat lite recensioner på den, har fått jättebra kritik. Den gör bilden värdig för det formatet liksom. Jag tror att jag har den fortfarande Anchor Base gamla DVD-box. Jag tror den börjar bli lite med åren nu. Så att det är bättre att uppgradera.
apropå den här filmen, eller ja, typ jag läste nyligen om en sån här vandringssägen, en urban legend.
Ja, den läste jag också, men ta
om, det. Om det var en urban legend om någonting som kallades för The Well of Hell. Där under 80-talet så var det ryska forskare som hade grävt på Kolahalvön, hade de gjort. De hade grävt väldigt långt, väldigt väldigt långt ner.
Det har ju hänt på riktigt.
Ja, men precis. Allt det där har ju hänt. Och sen så ja, de grävde så pass att de inte kunde gräva mer. Det var väl 180 grader någonting i värmen när de hade kommit så djupt. Men efter det så har det, av någon jävla anledning, så har det börjat florera ut ryktena att de här spelade in ljudupptagningar där de hörde röster från helvetet skrika. Det är helt sinnessjukt att det var tidningar som gick ut som körde den här.
Jag sitter och läser på Wikipedia om det nu, men ja, det är ju vansinnigt.
Ja, men och det finns, om ni bara går in på YouTube och söker på Well of Hell, så finns det massor med ljudupptagningar som det är folk som har lagt upp. Det är samma klipp varje gång. Och tydligen så är det ju folk som tror på det här.
Men ljudet är ett... Va?
Ja. Det verkar vara sån här...
Konspirationsnötter, eller?
Konspirationsnötter och sån här väldigt sån här små... Ja, små kristna föreningar.
Aha.
Som, ja, det här är bevis på helvetet.
Har liksom, de sett Baron Blood?
Ja, för det är ju samplingar från Baron Blood som är med i det här ljudupptagningen.
Vilket är jävligt märkligt. Jag skulle ju ge mycket för att se en dokumentär om killen som satt igång. Det vore ju guld. Där har vi ju en bra dokumentär.
Ja, sannolikt. För det är helt sjukt att den finns. Ja. Ja, men det rekommenderar, efter ni har lyssnat klart på podcasten, sök på Well of Hell på YouTube och skratta.
Ja, om ni tror på det så börja skratta och sluta tro på det. Ja.
Apropå det, det blir väldigt mycket side notes här, men
det gör ingenting, det är bra.
När jag höll på att söka på det på Well of Hell på YouTube,
uh-huh,
då hittade jag sån här liknande klipp på sidan. Uh-huh. Och det var någon som hade lagt upp så här 8 minutes in hell, tror jag det hette. Och det var ju nästan som att det var en jävla splatterfilm som var filmatiserad, var någon som var på väg ner i helvetet liksom.
Uh-huh.
Och sen så eftertexterna, eller det var inga eftertexter, det var bara en text som var så här, bara, och som var ungefär var sån budskap, läs Bibeln liksom. Så det var ju kristen propaganda var det liksom, men i formatet av en jävla splatterrulle.
Det kan inte vara taget från Butkerite-filmen. Eller inte det. Ittenbach, för där är ju spelet i helvetet och det splatteras.
Jag tror inte det var det. Jag tror det var någonting som
det är ju,
de har gjort.
På tal om det är ju kul sista sidospåret nu, men kristna som gör konstiga grejer av skräckfilm. Det finns en kristen klippning av House by the Cemetery.
Va?
Ja.
Okej.
Okay. Jag vet att det finns en svensk...
Jävligt bootleg där.
Ja, det finns en svensk blogg som recenserar den. Så ni kan ju googla på det och läsa om det. Verkar ju vara vansinnigt.
Men vadå, får de in någon slags budskap i den?
Ja,
eller?
Ja, han har ju klippt om den och grejat.
Han har haft dialog också, eller?
Nej, det är samma. Det är bara att han har klippt om bort typ Al Gore och sådär.
Ja,
märkligt. Ja.
Ja, åter, var det någonting mer vi skulle säga om Baron Blood, eller är vi nöjda där?
Nej, jag känner mig nöjd där. Alltså, ja. Ja, det tycker jag.
Ja.
Så vi nöjer oss med de filmerna och går till allas favoritinslag.
Dagens Franco.
Jajamän. Också 70-tal. Föga förvånande.
Väldigt inne på
kanske.
70-tal just nu.
Ja. 1973 är den härifrån. Satt och kollade på någon... Vad skulle jag kolla på, någon YouTube-video?
Jag kanske skulle säga vad filmen heter också.
Ja, Countess Perverse, förlåt. Underbart namn. La Comtesse Perversa.
Är det inte franska? Är det inte titeln på franska?
Jag tror det kanske, men vad gör det?
Dialogen är ju på franska.
Italienska låter mycket bättre.
Ah, okay. Ja.
Jo, jag satt och slökade på en YouTube-recension här. Bara typ, bara kul att se vad folk tycker. Och han snackade om att Franco gjorde typ filmer det här året. Underbart. Men ja, det är också en sign att säga. Men ja, Countess Perverse. Jag hade väl typ lite halvglömt bort vad den handlade om, så jag kollade bara jättehastigt lite på den förut.
Mm.
ett snyggt ungt par är någonstans i Europa. Och hittar en naken tjej på stranden som har flutit i land. Tar med sig henne hem, såklart. Ger henne lite kläder.
Hon berättar om att det är några folk som jagar henne.
Ja, på en, ja, hon har varit på någon konstig, på någon konstig ställe.
Ute i havet.
Ja. Och blir jagad. Och, vad spännande. Vad kan det här leda? Men innan vi kommer dit så bestämmer sig gamle gode Jess för att vi kan inte komma dit än. Utan först ska det bli lite kärlekstriangel. Så de gåsar runt. De ligger med varandra. Girl, girl on girl. Och allihop. Liksom, det är väldigt fritt. Så här. Ja, så det, de har det gött. Liksom.
Du pratade om att det kunde vara värre än i Vampire Lovers med...
Här skulle jag nog sätta kanske gränsen.
Gränsen får, ja, för vad det får vara.
Fast, ja, ändå är det, ja, kanske. Nu ska jag låta som en jävla snuskgubbe. Men, ja. Nej, ja, men det är alltså det. Ja. De sexar loss liksom en del. Men sen, efter typ 35 minuter, så om vi ska åka till en ön som hon var på, ja, men det gör vi.
Grejen är att jag tror att de... Det här paret som för henne till den ön. Jag tror att de faktiskt arbetar åt dem att föra folk till ön.
Va?
Ja.
Men de blir ju själv jagade sen.
Ja. För att de inte håller med om de som är på ön. Skitsamma. Vi kan väl säga vad som händer på ön.
Nej,
i alla fall.
Det tror jag inte. Fan, det tänkte jag inte. Ja, skitsamma. Ja. Där bor Howard Vernon. Franco-favoriten, alltid Howard Vernon.
Alltså det tredje dagens Franco i rad där Howard Vernon är med nu. Ja.
Kanske är ännu längre tillbaka. Men jag alltså,
det kanske
det är möjligt. Det är mycket möjligt.
Inte omöjligt.
Nej. Han bor där med någon, sin fru kanske.
Ja, det är ju baronessan där.
Ja.
Han är någon baron.
Countess,
ja, greve. Ja, oh, grevinnan.
Grevinnan pervers.
Ja, precis.
Hon gillar ju och visar sig att jaga människor. Och sen när de har fångat människor så äter de dem.
Precis. Ja. Hon jagar dem med pilbåge, gör hon.
Och
en pilbåge... spritsmångande naken när hon jagar
precis,
dem också.
Exakt. Ja, exakt. Det är det som gör filmen ännu bättre, liksom. yes.
Jag ska ju bara påpeka, det här är ju en... Francos version av the most,
det, ja, det, har jag också skrivit most dangerous game i Franco-tappning.
Precis.
Absolut, där. Ja, vad tyckte vi då?
Jag hade ju hoppats på någonting som jag hade hört att du tyckte att den var bra, men jag tyckte det var skittråkigt.
Det är den bästa Franco du och jag har sett hittills.
Alltså, som vi har pratat om i alla fall, ja, här i podcasten. Ja, ja, men det kan jag säga, de är bättre än de två.
Ja, jag tycker att den här är jävligt, alltså det är mycket slis i den, men det är jävligt snällt slis. Det är så här, lite gött bara. Jag har skrivit här harmonisk film. Men det är att det känns typ lite som att Frank har typ första halvan av filmen, så har han typ filmen när han är på semester och bara har det gött liksom. Sen så bara, just det, vi hade ju en
film att göra.
Så då gör vi det nu så här. Ja, harmlös, gött liksom, bra musik. Och sen är det ju så jävla bra att de springer ut naken och jagar dem också. Givetvis gör de det.
Det är ju så dumt där, så jag vet inte vad jag ska säga.
Det är så dumt så att man jublar nästan i soffan.
Ja, och när de har gäster över förresten, det är sin herrgård där.
Då käkar de ju human meat.
Ja, precis, de käkar ju dem och... För det enda de har en... Alla gäster har en bricka där det ligger en jättefet köttbit, men det är så här 750 gram, så bit de äter, inga tillbehör, det är bara den här köttbiten, så hon ser ut som att den inte är tillagad heller, men ändå har Frank så här klippbilder på där det kött som ligger på grillen och sen nästan ser vidbränt ut, och sen så ligger den här råa köttbiten på tallriken, så de sitter och skär lite, och Howard Vernon stoppar in i munnen och
Howard Vernon alltså,
som ger så här spydiga remarks om att haha, det här kommer du också bli.
Typisk Franco-roll från honom, tror jag.
Ja, han hade väl lite kul när han gjorde det här.
Ja, det tror jag. Alltså, det känns som att...
Vi får ju också se Howard Bell, någon sprittbångande naken, kan jag säga.
Ja, just det. Han sexar också loss,
ja.
Såklart. Varför ska vi inte göra det för?
Ja, precis.
Alla har ju sex i den här filmen. Så varför inte han också? Nej, men jag tycker... Alltså, jag kan förstå hur du känner också. Men jag alltså, tycker jag säger...
Alltså jag har ju jävligt svårt när en film bara är slis. Ja. För det tycker jag är skittråkigt.
Jag gillar det här, glidar.
Alltså, varenda gång det blir så här sex scener, då bara snabbspola så att det kommer någon vart. Och då var filmen, jag tror filmen bara en timme och 10 minuter.
You're missing all the goods.
Men och kan vi säga, visst, vi har nämnt här att det är Most Dangerous Game där de jagar folk. Mm. Det händer efter 55 minuter typ, att vi får se henne jaga. Ah, och den scenen är över 10 minuter lång.
Mm.
Över 10 minuter.
Vart vill du komma med?
Så går hon runt, springer lite, går runt i skog.
Ja.
Och sen så är det en sån här trött jazz som håller på.
Nej, nej, nej. Bra jazz. Franco jazz. Bra jazz. Franco jazz.
Här får vi verkligen höra hur det skiljer sig våra åsikter.
Ja, men det är bra, det kommer ni göra mer gånger i det här segmentet. Nej, men jag tycker att det är, alltså, jag gillar ju mer det här, alltså den här Franco när han låter filmerna utspela sig i nutid istället för att dina dammar till alla kloster helt oinspirerat, där han bara låter miljöerna sköta snacket och skiter i resten liksom.
Mm.
Men ja, alltså
ja, det här var ju lite mer tydlig faktiskt. Ja. För en gångs skull så fattar jag vad som hände i filmen.
En grej, det här måste du hålla med om. Huset som de bor i på den här ön
är
det är ju det bästa huset som man har sett i en film.
Det är ju helt ologiskt.
Gigantiskt. Det är jättekonstigt format. Det är ju som en arkitekt har tagit syra och sen dragit en ritning liksom. Det är skeva trappor, skeva färger. Det ser ut som typ, ja, men typ Alice i Underlandet. Det är ju, och kudos till Franco för att han fick ta på det jävla huset. Det måste ju varit någon typ rik excentriker som bodde där. Du kan väl låna ditt hus och filma? Jajamän, kör på! Yes, nu kör jag. Så att, ja, nej, det här är en film för frankofiler.
Ja,
det är det ju. Alltså, det är ju,
det kan man ju säga.
Ja, om man vet att man gillar Franco så då är det här liksom något att titta på.
Ja, men definitivt.
Mm.
Ja, men jag tror jag inte har så mycket mer att säga om det faktiskt.
Nej.
Nej, men... Man ska säga, av filmen vi pratar om idag då...
Utgiven förresten, bara så, av Mondo Macabro.
Och vad har du att säga om dem?
Fantastiska. De är bara ut skeva filmer.
Har de mer gjort, gett ut?
De har gett ut massa mer Franco. De har gett ut Lady Terminator.
Aha, okay, ja.
De har gett ut Don't Deliver Us From Evil.
Mm.
Jävligt elak film. Och massa annat, typ indonesisk skräck och sånt där. De kallar det vad de skriver själva, The Wild Side of World Cinema. Och det är väl, det säger väl ganska mycket liksom, om att, så de ger ju inte ut de här självklara Franco-filmerna typ Vampyrus Lesbos, utan nej, men vi tar det lite konstigare liksom. Countess Perverse.
Förresten, ja. Är Francos hustru med den här?
Ja, en liten roll.
Mm. Ja, ah, just ja.
Mm. Lina Romay.
Lina Romay. Mm. Hur gammal var hon här då?
Det vet jag inte. Hon är inte lika taskigt, eller taskigt jag inte, eller nej. Lika exploativt utsatt i den här heller som i andra filmer han har gjort. Han låter henne vara lite mer anständig i den här. Jag vet inte om det finns, jag tror att det finns några längre versioner också än med ännu mer snusk.
Min, ja, det är tur att jag slapp.
Min är 78 minuter.
Ja, men det var nog ungefär vad jag också...
Men jag, alltså, det är den här som finns på DVD, så jag antar att köra på liksom. Det är bra bild, bra ljud. Det är ju på franska, så finns ju text, vilket alltid är gött när en sån här film kan bara stänga av hjärnan och njuta av Francos galna värld. Ja, bästa filmerna vi har sett idag.
Ja, det är ju Sight Series.
Jag skulle nog säga Vampire Lovers.
Alltså, ja, okej. Okay. Mm. Ja, det är kul att vi inte tyckte samma.
Ja, för en gångs skull.
Ja. Även fast vi tycker nog att Dracula 3 är den sämsta.
Ja. Ja, alltså, det är inte den sämsta vi har pratat om i podcasten, för det är fortfarande Symphony in Blood Red. Den kommer stå så här länge, men
oöverträffad än så länge.
Ja. Jag ser inte fram emot den dagen den blir överträffad. Men ja, så varmast rekommendationer, Sightseers och Vampire Lovers. Finns Sightseers finns på brittisk Blu-ray och DVD. Vampire Lovers finns på amerikansk Blu-ray men brittisk DVD.
Mm, ja,
så
precis.
Att den går ju att köpa även om man inte har region, så man får se den i lite sämre format, men det är det värt. Den finns för typ 100 spänn eller någonting.
Ja.
Och då får man med Last for a Vampire också. som inte finns på Blu-ray, så det är värt ändå.
Ja, men precis.
Mm. Så, ja. Vad ska vi snacka om nästa gång då?
Ja, ska vi prata om allt brett och lågt och högt och
om allting. Taylor låt. Nej, om varulvar.
Just det. Ja. Jag blir lite rädd där.
Ja, han är ju en varulv i Twilight. Nej, vi ska inte prata om såna varor, utan det blir varulvsskräck ska vi prata om helt enkelt.
Precis.
Så det blir spännande
från alla möjliga delar av världen.
Aha, ja.
Ja.
Ja, bra.
Det blir bra.
Ja, det blir spännande att se vart det tar oss. Det är väl inga områden jag är jättehaj på än, men som jag tänkt, det måste man ju se mer liksom.
Man har ju sett för lite.
Ja, man har ju det, precis.
Alltså, ändå har man ju fan sett jävligt mycket.
En del, ja, men ändå för lite.
Det finns ju jävla mycket.
Ja, precis.
Som det är ju det och vampyrer som är...
Mm. Vampyrer är ännu värre.
Ja,
ja. Ja, det får vi komma till en annan gång.
Den kompletta vampyrpodden. Ja, vi sitter där 10 timmar och kör bara.
Ja, eller så tar vi crème de la crème. Ja, nej men yes, den blir det nästa gång. Så tills dess så tackar jag för mig.
Och jag också. Tack och hej.
Tack, hej.